Han är längdskidåkaren som skyfflar hö för att hålla formen. I dagens P4 Extra gästen berättar Edvin Anger om vänskapen och konkurrensen med brorsan Pelle. Men också vad man egentligen håller på med under sommaren som vinteridrottare. Själv heter jag Anders S. Nilsson. Välkommen, skidstjärnan Edvin Anger.
Ja, men tack så mycket. Tack.
Hur är dagsformen?
Nej, men det är bra. Jag har haft en lugn dag för första gången på länge. Jag har varit uppe i fjällen. Så det varit fint avslut med lite fotboll igår och så en vilodag idag.
Ja. Du är från Hedemora i Dalarna och idag ska säga befinner du dig via länk från Östersund där du bor. Och innan vi pratar om dig och din passion så måste vi klargöra det du var inne på här och den obligatoriska frågan så här dagen efter. Blev det VM-finalen i fotboll igår?
Det var det, absolut. Vi satt bänkade, jag och kusinen Aron var med. Följde med till Östersund, så att vi satt och kollade hela matchen.
Vad har ni för rutiner annars när ni kollar VM? Är det hela nätterna och chips och öl, eller hur funkar det?
Ja, men ungefär. Nej, det har det verkligen inte varit, utan man har kollat de Sverige-matcherna absolut, och sen ja, men de senaste matcherna har man sett, och sen de som har gått på nätten har varit lite tuffare att se när man ska försöka få till en bra träningsdag dagen efter.
Du är sportperson och sådär, i lite vinnarskallar. Är det högljutt framför tvn eller är du den här lugna typen?
Nej, men det beror på vilka lag där. När Sverige spelar så är man nog betydligt mycket mer högljudd än igår, när man bara vill se en grym fotbollsmatch.
Ja. Och Spanien eller Argentina, blev du glad eller ledsen efter resultatet?
Nej, men jag varit glad. Det kändes som att det inte spelade jättestor roll. Och sen Spanien var grymma och spelade riktigt bra fotboll igår. Alltså.
Ja. Har du följt mycket VM då?
Ja, men en del. Såklart, Sverige följer med allting och i grupper runt omkring där. Och sen nu i slutspelet så har man ju följt i princip alla matcher.
Jag måste ju fråga dig också här, vad tycker du om VM i år med liksom halvtidsshow och hydration break och Norge och allt det där?
Ja, men det är väl både och. Men jag tycker att det har varit en väldigt, väldigt bra show och... Det har ju varit sjukt bra reklam för fotbollen och alla har ju verkligen pratat fotboll hela sommaren, så att det har varit en häftig juni och juli månad och mycket fotboll och mycket annorlunda. De har ju faktiskt lyckats utveckla fotbollen lite grann också. Jag tror att de säkert kommer fortsätta med det också.
Mycket fotboll har det varit, så jag tänkte att vi pratar inte så mycket mer om fotboll. Vi ska prata om dig, Edvin Anger, längdskidåkaren Edvin Anger. Det ska vi göra om en liten stund. Han är dagens gäst och vi är strax tillbaka. Du lyssnar på P4 Extra och Edvin Anger, längdskidåkaren från Hedemora, numera bosatt i Östersund, gästar mig idag på länk från Jämtland. Edvin, hur är skidformen just nu, skulle du säga?
Nej, men det börjar ändå rätta till sig lite grann. Vi hade ju semester i maj och då brukar det vara så där, men nu ligger vi ju i full träning egentligen och har gjort det ett par månader, så att nu börjar man komma tillbaka och känna sig levande på rullskidorna och i löpspåret igen, så att nu börjar det bli kul att träna igen.
Semester i maj, säger du, vad gör du då?
Men det brukar vara lite allt möjligt. Försöka komma hem till Hedemora, träffa lite vänner, vara lite i fjällen och bara slappna av. Så det brukar vara en ganska skön period. Ladda batterierna.
Har du träningsförbud då helt och hållet?
Nej, det har jag inte. Man håller ju igång. Man tränar ju ändå någon timme per dag. Men man får i alla fall slappna av med huvudet.
Ja. Och sen i juni är det på igen.
Men vi drar igång där i mitten på maj ungefär, och sen är man i full träning från 1 juni ungefär, och sen är det full fart under sommaren när alla andra har semester.
Vad jag har förstått så har du höskörd på träningsschemat.
Ja, men precis.
Jag är ingen bonagrapp, så jag vet inte. Kan du berätta för mig vad det är för något?
Nej, men höskörd är någonting som jag är uppvuxen med. Jag är uppvuxen med mor och morfar på andra sidan vägen. De var bönder och hela sommaren när det är bra väder så tar man in torrt gräs då, som pressas till buntar, och sen så jobbet vi gör, eller jag gör då, är väl att i princip stå på höskullen och lasta upp det höet, och det brukar vara en grymt bra träning, och det reggar jag absolut i träningsdagboken.
Jag är inte så uppdaterad, är det högaffel och grejer då, eller är det?
Då är det högaffel och grejer, så att då står vi ett gäng, 5 personer kanske, några som lastar av vagnen, och sen står vi några stycken uppe på höskullen då. Jag brukar väl ofta stå uppe på höskullen och kasta med gaffel då, så att det brukar vara bra och jobbig träning, och ja, men någonting som har byggt upp en från man var ung också, som man ja, men som har varit en styrketräning och byggt grunden för skidåkningen också.
Kan man säga att du är en produkt av höskörd alltså?
Vi kan väl säga det.
Hörskördsprodukten, Edvin Anger. Du, är det avslappnande med hörskörd?
Ja, men för mig så är det. Jag är ändå van att göra det från jag var liten, och sen, ja, men nu är det ju träning också och göra det, och ja, men man får nytta med nöje också liksom.
Ja.
Så det är ganska tillfredsställande.
Jag försöker bli av med alla sociala medier och liksom slänga telefonerna, så hörskörd låter kanon. Kan du berätta hur en hörskördsdag ser ut för dig?
Nej, men jag kan väl ta en dag från den här hörskörden då. Då brukar väl jag och brorsan ut och träna på förmiddagen i alla fall, och sen pass 2 då blir ju upp på höskullen och köra. Eventuellt så kör lite traktor och hjälper till och strängar och donar innan man börjar pressa då. Och sen blir väl pass nummer 2, det blir ju när vi går upp på skullen, och då väger väl balan ungefär 12 kilo, och sen kör vi kanske 1700-2000 bal på en dag.
Åh, herregud!
Och då lyfter man ändå 10-20 ton när man är med på alla balar. Så att det blir en brutalt bra träningsdag, och gäller att ladda energin efter en sån dag. Men det brukar vara kul att få köra en sån dag, och sen får man avsluta dagen med god mat. Det är svårt att jämföra maten efter en hörskörd, för då är allting hur gott som helst, och sen ett bad på det.
Ja, det är såklart. Du, vågar du hålla på med hörskörd? Tänk på skaderisken.
Ja, men det gör jag, absolut. Jag är ändå van att göra det. Jag har gjort det hela uppväxten liksom, så att annars hade jag kanske inte vågat gå upp och stått med gaffel i 4 timmar. Då hade jag nog blivit ganska sned och överbelastad i ryggen, men nu är jag ändå van och har gjort det under många år, så att nu kan jag göra det.
Du, jag tänkte på det här, vi ska gå tillbaka och prata om längdskidåkning. Kan man vara i toppform året runt som längdskidåkare?
Nej, det kan man absolut inte vara. Det blir jobbigt. Det hade ju för sig varit ganska skönt, men det är svårt.
Uh-huh. Men du tränar mer på sommaren på vintern alltså?
Ja, men det är så. Vi tränar ju som mest. Nu ligger jag på mellan 90 och 100 timmar träning i månaden ungefär. Då. Mm. Och det gör man inte på vintern. Och när man tränar så mycket så har man inte den formen heller, utan då är man ganska sliten och nedtränad. Och sen närmar man sig hösten och vintern, då släpper man upp och blir piggare med det också.
Mm. Många vill ju vara i toppform inför sommaren och beach 2026 och så vidare, men det är ingenting för dig. Du vill vara i toppform inför vintern.
Precis. En annan äter ju som mest under sommaren och är ganska sväll då, och sen blir man mer och mer deffad och tränad inför vintern.
Ja. Du, din säsong här 25-26, hur skulle du vilja summera längdskidåkningssäsongen?
Men det var ju en säsong med väldigt, väldigt höga förhoppningar. Jag hade en höst för ett år sedan då, som var bättre än vad det någonsin har varit, och presterade bättre på allting, och sen kommer man till vintern och få några ljusglimtar i början, men sen är liksom allting en väldigt, väldigt stor besvikelse, och det stör mig liksom när jag inte får visa det jag kan göra. Det är väl det som är det tuffaste, samtidigt som jag har några fina resultat, men är inte i närheten av att göra det jag kan göra egentligen då. Så det blir en mentalt tuff vinter när det inte går som man vill.
Men du var bra form i höst, men sen gick det lite grann neråt i vintern. Var du för bra form för tidigt, skulle du säga då?
Ja, men lite så är det. Man kan ju faktiskt inte vara, i toppform hela tiden. Det gäller att tajma formen bra och få den under vintern liksom. Och sen var det nog lite för lite energin och lite för mycket ja, men träning sent på säsongen, så jag gick nog ner mig och blev lite förbränd när jag ska vara pigg istället.
Hur tajmar man en bra form?
Om man kunde veta det.
Är det bara tur eller chansning? Eller finns det knep? Liksom?
Nej, men det såklart är det lite tur. Det går inte att bestämma vilken dag man får en bra form. Liksom. Men man lär sig ju med tiden också hur man ska träna för att känna sig pigg och hur man ska träna under hösten när det börjar bli kallare och varje träningstimme sliter lite mer. Det gäller att tänka lite grann. Mm. Det gäller att inte göra några dumheter. Så det är många som krånglar till det, kanske lite för mycket i slutet. Och det har jag också testat många gånger. Det gäller att hålla det enkelt. Och,
dumheter, vad menar du då?
Nej, men att man tränar lite för mycket sent på träningssäsongen. Mm. Träningen och grunden lägger man egentligen nu på sommaren och sen... Man ska väl inte börja tänka att man ska börja träna eller de timmarna som görs i november, att det är inte direkt så att man blir jättemycket bättre av de timmarna, utan det är ju stora helheten som bestämmer om du blir bättre eller inte. Om du har gjort en bra träning från 1 juni till sista september, det är ju många månader av bra träning istället för att just det där passet i november när det är minusgrader och kallt ute, det kan ju mer göra skada än vad det gör nytta.
Ja, du gjorde olympisk debut på världsungdoms-OS i Lausanne 2020 där du tog guld i sprinten och silver i längd skidcross. I Milan och Cortina 2026 så gjorde du din senior-OS-debut. Trots att det inte blev några medaljer där, vilka lärdomar tar du med dig därifrån?
Nej, men väldigt mycket lärdomar. Det var ju mitt första riktiga OS och det är ju något speciellt. Man kommer in till OS med, om man är den svensken kanske med störst förhoppningar på sig och på sina axlar, och det är klart att man känner den samtidigt som man också vet om att jag är inte riktigt där jag vill vara. Och det är ju tufft att axla den rollen alla gånger, och sen att man har gjort en debut i OS nu och med den här känslan jag haft, det tror jag är väldigt bra för kommande OS och att man har det i bagaget.
Men hur mycket vinnarskalle är du? Alltså, kokar du inombords där du inte vinner, eller kan du vara nöjd med en fjärde plats eller sjätte plats?
Nej, det är nog sällan jag är nöjd med en fjärde, sjätte plats. Jag ser väl ofta, men jag fungerar lite grann så att jag vill alltid se hur bra jag kan bli, oavsett egentligen om jag vinner eller om jag kommer tia. Så jag kan vara nöjd om jag kommer tia ibland om jag tycker att jag gör ett väldigt bra lopp i någon disciplin där jag kanske i vanliga fall inte är bra, och sen kan jag vinna ibland och ändå tycka att jag gör ett dåligt lopp. Så att jag vill ju alltid försöka sätta mig in och kolla det jag har gjort och se vad jag kan göra bättre till nästa gång för att bli en bättre skidåkare framöver då.
Säger Edvin Anger, längdskidåkare. Och när vi är tillbaka med dig, Edvin, så ska du få en fråga av Pelle Anger, din lillebror. Känner du dig redo för det?
Ja, vi får se.
PFÖ Extra lyssnar du på, och skidstjärnan Edvin Anger sitter med mig från en länk i Östersund. Edvin, jag vill fråga dig om VM 2027 i Falun. Som kommer nästa år. Vilka medaljer är realistiskt att du kan nå där?
Oj, om jag hade kunnat veta det. Gärna i alla distanser, men om man ska vara realistisk så har vi ju, dels har vi väldigt, väldigt goda chanser på båda stafetterna, både teamsprint och den långa stafetten, den traditionella stafetten. Sen har jag en skate sprint som känns väldigt, väldigt spännande, och en 10 km klassiskt. Det är väl de individuella som jag själv skulle tro att jag har lite större chans på då, så att de känns väldigt, väldigt spännande. Jag var ju fyra förra VM på 10 klassiskt då, så att det hade ju varit häftigt att få ta någon placering till på ett hemma-VM i Falun.
Du har inga hemliga knep för att ta ner normen på jorden då?
Det är lättare sagt än gjort. Alltså. Det är hård träning som gäller. Alltså. Har den där rätta dagen där i Falun i början på mars.
Edvin, nu till en kär följeslagare till dig. Vad betyder lillbrorsan Pelle för dig?
Nej, men mycket såklart. Ja, men hängt ihop hela livet och nu på slutet så tränar vi också väldigt, väldigt mycket tillsammans. Så att vi ligger nära varandra.
Jag vet att ni är väldigt tajta och vi har en fråga från Pelle till dig.
Hej, hej.
Är du beredd?
Jag är beredd.
Kör på.
Hej, hej. Lillebror Pelle här. Min fråga till dig är vem du tror av oss två vinner flest blåskyltspurtar i år?
Oj, oj, oj.
Vad du förklara blåskyltspurtar? Vad är det?
Ja, men när man är ute och ja, men som vi gör och åker rullskidor eller cyklar då, så när man kommer till en ny by så står det ju alltid namnet på den byn då, på en blåskylt. Mm. Och då när man kommer se den skylten så ska man göra en spurt och den som kommer först fram till blåskylten den vinner och den vinner den skylten då. Och sen om man det är 10 skyltar så då vill man i alla fall ha 6 skyltar så vinner man i den rundan. Det brukar vara tufft ibland och det är ju få som får mig så förbannad som Pelle när han brukar slå mig.
Såklart, det är brorsan. Och svaret är på frågan.
Nej, men jag måste ju, jag har ju den. Men han har ju tagit steg, så att jag må ju steppa upp ibland, känner jag. Och när jag inte vinner en runda, då blir jag galen.
Kan han bli din största konkurrent i framtiden, tror du?
Ja, om det fortsätter så här så då kan det bli hårda kamper i framtiden mellan bröderna Ange.
Ja. Pelle Anger. Du, man ser ju Pelle, som även han håller på med längdskidåkning, i flera av vloggarna du lägger upp på YouTube. Jobbar han för dig eller är du hans chef?
Nej, det är jag inte. Men han tycker det är kul att vara med och hålla på lite grann med de här vloggarna. Han är ju själv med i dem och sen jag klippar dem också lite grann. Så att, jag tycker det är en kul grej som vi gör ihop. Och sen det vi drar in på det så delar vi på de pengarna.
Liten allvarlig fråga här. Du har en lilla syster som ni familjen förlorade när du var 3 år. Hon dog enbart 6 månader gammal. Kan du berätta vad som hände då?
Ja, hon hade ju en sjukdom. Jag var ju själv väldigt, väldigt ung. Jag tror jag var 3-4 år där. Men hon hade en sjukdom som upptäcktes efter några månader. Då. Och överlevde egentligen inte den då. Gick bort när hon var 6 månader. Då. Så att det var en tuff tid då. För familjen och precis innan så hade farfar också gått bort då, så att man visste ju lite grann vad döden var och det var väl ännu tuffare då liksom.
Tror du att den händelsen har påverkat närheten till din lillebror?
Ja, men det tror jag absolut. Man blir ju närmare dem och men jag tror den påverkar en att jag samlar inte jättemycket folk runt mig, men de jag väl har runt mig har jag väldigt, väldigt, väldigt nära. Då. Så att det tror jag absolut, det påverkar hur jag är som person och vilka jag har runt omkring mig.
Mm. Edvin Anger, lycka till i framtiden med hörskörden och med träningen i sommar. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra idag.
Stort tack.
Hej då.
Hej då.